Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Ett exempel på vad som inte är Telia, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag härom året var liksom, fick för mig att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer och taggad, träffar en kompis som säger så här, du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp. Och jag känner så här, ja men det låter inspirerande, så jag käkar pasta, jag byter om, tar mig ner till Malmö stadion för att göra en efteranmälan, står där i kön och sen så när jag liksom anmäler mig så tittar de på mig och säger så här, du Jan, vårhuset är bara till för kvinnor. Och det var det var typiska situation som inte är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
Det är ju därför de här fråge- och svaravsnitten är så himla roliga, för det kommer ju frågor om annat än bara ekonomi, som vilka argument är mest frustrerande att höra.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är det dags för avsnitt 189. Mm. Och idag så hoppas jag att det blir frågor och svar. Vi hade ju
det blev frågor och svar om något. Ja. Vi ser varför vi fastnar.
Ja, det var ju så här, förra veckan hade vi en ambition att det skulle vara frågor och svar, och sen kom vi inte förbi alternativa investeringar.
Nej, det fanns mycket att säga.
Ja. Sen har jag fått dessutom feedback att det är lite oartigt att jag presenterar mig själv innan jag presenterar dig. Så att jag tänker att jag ska switcha på det.
Kan göra det, men jag har inga problem med det.
Ja, vad bra. Så att jag tänker väl, innan vi kör igång så vill vi bara egentligen säga tack till vår Patreon-community som gör de här avsnitten möjliga, att vi inte behöver ha massa spons, vi behöver inte ha massa reklam. Och jag tycker det är fantastiskt roligt med Rika Tillsammans-community, för att det är ju där som vi har liksom gäster, vi har extra material, vi har liksom en Fika Tillsammans-podd, vi har lite börstips tydligen. Vet du vad som det ryktas i finansbranschen just nu? Att det fram till sommaren ska vara typ mellan 50 och 100 börsnoteringar. Vilket är ju helt...
Men jag vet inte vad det är normala är.
Alltså att vi har typ 1000 företag på Stockholmsbörsen.
Ja, det är inte, då känns det som att det är många.
Det är mycket. Mm. Det känns som också så här ytterligare ett tecken på att vi är liksom nära en topp här.
Men jag tänkte... Okej, vi kan ta det sen, hur det kan vara ett tecken.
Ja.
För det... Du är inläst på sånt, jag är inte det. Ja. Det är därför
men, vi ska göra ett avsnitt absolut om marknadsläget. Vi ska göra ett avsnitt på fyra hinkarna och vi har lite frågor och svar. Men i alla fall,
nu kom vi på att vi ska göra om marknadsläget också.
Ja, precis. Men om man vill vara med i Rika Tillsammans-community, då går man in på patreon.com/rikatillsammans.
Ja.
Patreon.com/rikatillsammans.
Det är där och, alla andra konstnärer och vi håller till.
Jag tror
det är rätt många, det är väl många som har bloggar och som är konstnärer.
Ja,
och så,
ja,
men det är Patreon ju som... Precis. Mm. Men vet du vad, jag tänker att vi ska hoppa rakt in i det. Så vi har ju ställt frågor på, liksom, eller vi sa så här, på forumet, på Riket Tillsammans-forumet och på Facebook så sa vi så här, vi ska spela in ett avsnitt med frågor och svar. Och vad är det liksom du skulle vilja veta? Och sen så fick vi in typ, jag tror 50 frågor på Facebook och nästan lika många i forumet. Så att jag tänker att vi betar av detta i ett par avsnitt här, inte i rad utan liksom under våren.
Yeah.
Så att jag tyckte att här var ju jättekul, första fråga från Mats Josefsson på Facebook. Ska du läsa den?
Ska jag läsa den?
Ja.
Alla andra ställer ju ekonomifrågor, snark. Så här kommer en intressant fråga på riktigt som vi alla undrat över. Jan, det har tidigare hintat som att du har spelat en del datorspel tidigare. Vilket är ditt favoritspel eller favoritminne av spel och varför?
Ja, ska jag börja
där? Du kan börja med den.
Ja, men mitt absoluta favoritspel, det är Civilization. Alltså, det är ju det jag alltid har...
Det är det du har köpt när du har köpt någonting.
Ja, men det har jag alltid återkommit till. Men sen de senaste versionerna tycker jag inte varit så roligt. Alltså, jag började spela Civilization på Amiga. Och då är det så att man börjar på stenåldern och sen ska man liksom uppfinna och så ska man bygga sitt samhälle och så ska man utveckla.
Ska skapa en civilisation.
Ja, och det roliga är på något sätt att man ska liksom hantera ekonomin. Och så som jag spelat Civilization så spelar jag ju mitt liv i verkligheten också. Du vet så här, jag vill samla resurser och jag köper inte någonting förrän jag verkligen har råd. Och sen hade jag liksom någon sån här att, ja du krigar bara när du är överlägsen.
Ja, alltså Jan, du har visat mig så här, kolla här Karo. Och då har du ju krigat mot några stackars stenåldersmänniskor.
Med stridsvagnar.
Varför?
Men vet du vad? Vet du
jag
vad
det, förstår att det är kul, men det är ändå samtidigt så. Vad är poängen? Alltså, vad är...
Ja, men du, det är lite roligt. Jag pratade ju med en läsare som heter Jonathan som jobbar i Försvarsmakten. Och han sa ett kul citat. Han sa så här, om du någon gång befinner dig i en fair fight, då är din planering åt helvete. Så att på något sätt är det ändå något sånt här militärstrategiskt.
Då kände du att din planering var... Det var ett tecken på att din planering var god.
Ja, men precis. Mm. Och sen gillar jag XCOM, där med utomjordingarna, som också är så här tur...
det är väl också ett gammalt spel.
Ja, men det här är nya versioner av det.
Ja, jag förstår
men, det. Men det roliga är att det är turbaserat. Alltså inte tur, alltså som att man ska ha tur, utan man tar en person i taget. Så att det blir typ som schack. Att man flyttar sina pjäser.
Spelar man en mot en då? Eller?
Nej, man spelar mot datorn.
Mot datorn, men det gör du ju Civilization också.
Ja,
ja. Det är man också kan spela turbaserat.
Ja. Jag gillar ju strategi, jag gillar ju tänkarspel. Ja.
Jag kan också svara på denna frågan.
Ja.
Jag har ju spelat first person shooter
för
länge sedan.
Ja,
jättekul.
Vad gillar du?
Det var Quake ju, Unreal.
Ja. Men alltså,
det fanns
ju
20... något mer, för det var Half-Life, men det var ju lite otäckt.
Ja,
men och sen tänkte jag, så skulle jag köra på Doom då.
Ja.
Det var ju när vi var tillsammans.
Ja, det var 20 år sedan.
Ja, nej det var inte 20 18. År sedan, kom igen, som jag skulle spela Doom.
Ja, men det var 18 år sedan. Det var när vi träffades. Det är så länge sedan.
Ja, så skulle jag gå in på någon toalett där i Doom. Det var nere i tunnelbanan och fanns ju utmordningar. Så skulle jag titta mig i spegeln, så är det typiskt mig. Då har de lagt in någonting så att man ser någon skräckversion. Alltså det är något som anfaller den från spegeln.
Ja, och då slutar du spela.
Och då slutar jag spela. Jag var inte så modig när det kom omkring.
Så Caroline, du har ju slagit dig, nu kommer frågan från Matsa. Caroline, du har ju slagit dig in på författarskapet. Var det en speciell bok eller händelse som fick dig att ta steget? I så fall vilken? Tack för en bra podd.
Ja. Jag tror inte det har varit någon speciell bok eller händelse. Tack för frågan förresten.
Mm.
Utan det har bara varit alla möjliga stories från att jag var 4 och satt och kollade på film. Captain Blood och sånt.
Mm.
Men sen så var det ju någon film vi såg som hette... kommer du ihåg den med utomjordingarna, Jansson?
Alien?
Nej, inte Alien. Den är i och för sig ett mästerverk.
Men... Event Horizon?
Nej. Det är när utomjordingar kommer till jorden och det är någon som filmar. Liksom. Det är lite så, man ser det genom att
Arrival.
Någon har filmat. Nej, det är nog också bra. Men det är någon sån här cloud eller, ja, i alla fall. En bra film. Och sen så kollade jag på YouTube lite grann så hur man hade gjort. Och detta var ju för flera år sedan innan jag hade fattat att jag ville jobba med historier. Och sen så var regissören, hade lagt upp något klipp där han förklarade så hur de hade tänkt kring slutet och vad skådespelarna skulle göra.
Cloverfield.
Ja. Och sen är det borta det klippet. Men jag var så, jag vill jobba med sånt här där man påverkar hur det känns när man läser historien.
Ja.
Eller får historien till sig.
Ja.
Så, och nu när vi ändå pratar om dataspel så tycker jag också det är kul hur man bygger upp ett dataspel för att liksom...
Ja.
Belöna spelaren och känna att spelaren är i en historia. Liksom. Ja. Det finns ju sådana game writers. Liksom. Ja. Men det är sån, kanske ett annat liv.
Ska vi gå vidare?
Mm.
Så ska vi ta en fråga här från Kristoffer Ekfeldt på Rikets Sammansforumet.
Ja.
Ska du läsa?
Jag och min sambo hade tänkt köpa vår första bostadsrätt i Stockholm. Vi jobbar ju där till hösten. Är det extremt dumt att köpa in sig nu då bostadspriserna är så pass höga? Vad hade ni gjort i vår sits? Hyrt lägenhet i andra hand som är superdyrt tills marknaden förhoppningsvis gått ner, eller?
Mm.
Mm.
Och sen har vi en fråga till från Anton på Riksdagsforumet.
Mm. Hur ser ni på läget på bostadsmarknaden idag? Jan, du ropar ju varg för några år sedan, men det enda som har hänt är att det har blivit dyrare. Jag och min sambo letar efter bostad, men de hiskeliga prisökningarna sticker iväg från våra investeringar. Vi kommer liksom inte i fatt nu med våra löner.
Mm. Ja, alltså jag har ju fortfarande en syn på att priserna i Sverige är extremt höga på liksom bostadspriserna. Men jag tänker så här, alltså jag tänker ju så att man ska ju se boendet som en konsumtion. Alltså att man köper detta för att konsumera, man köper för att man ska bo där. Och de tipsen som jag brukar säga, det är så att köp om du ska bo där länge. Om man är rädd för bostadsbubblan, då kan man ju tänka sig att om jag ska bo där i 10 år, då kan jag liksom ignorera bostadsbubblan. För det som händer, det man behöver vara medveten om i en bostadsbubbla, det är att man blir inlåst. Man blir inte av med sitt boende, man blir inlåst i boendet. Och det är okej att vara inlåst i boendet om man har ett boende som funkar för de kommande 10 åren.
Mm.
Problemet är att om man är, liksom, man är unga och man ska köpa, liksom, man köper en etta eller en tvåa för man tänker att det är okej för oss att bo. Men sen så har man tänkt att bilda familj, ha 2 barn. Och en tvåa med 2 barn, det går, men det är knökigt.
Mm.
Liksom. Så att därför tänker jag liksom, då är det ju bättre att försöka på något sätt bita i det sura äpplet och ta ett större boende nu så att man har höjd för det med framtiden. Och sen tänka att bostadspriserna kommer ju liksom sannolikt utvecklas i linje med inflationen och reallöneökningarna. Så att jag tror inte att vi kommer se så här 9% om året som vi har haft nu i 30 år utan kanske snarare 2% om året. Och sen tror jag också att det handlar om så här bostadsbubbla. Vi hade ju på ett fika tillsammans avsnitt, det finns inspelat så man kan gå tillbaka och titta om man är med på Patreon, med en analytiker, chefsanalytiker på ett företag som jobbade just med bostad och prognostisering. Och han var ju så här, nämen, många experter, liksom när man pratar om bostadskrasch så pratar man -20%.
Alltså, okay. Och det tycker du inte är så
alltså, mycket, eller? Det är klart att det är mycket. Alltså på 10 miljoner så är ju 20% 2 miljoner. Eller på 5 miljoners bostad så är det ju 1 miljon. Så det är klart att det är jättemycket pengar. Men jag föreställer mig typ som börsen. Alltså typ -60%, -50%.
Mm.
Men det hans tes... Och många andra säger så här, nej, men det kommer inte hända, för att vad som händer då det är att liksom, idag är bostadsmarknaden är inte privatpersonernas problem längre, det är för stort. Det är inte ens bankernas problem längre, utan det är statens problem. Så på det sättet så var hans spekulation var att liksom om det skiter sig på bostadsmarknaden, du vet så här, då kommer man öka ränteavdraget eller man kommer sänka amorteringskraven eller man kommer på olika politiska sätt försöka stoppa det här fallet, precis som man försöker stoppa fall på börsmarknaden.
Ja.
Och bostadsmarknaden är ännu mer relevant än aktiemarknaden. Det är liksom en viktigare marknad. Mm. Så att jag skulle väl liksom rekommendera så här, skit i hur det är just nu, för att det är ändå inte en spekulation. Utan, och sen beroende så liksom att se det som en konsumtion, att det är klart man kan köpa en bil eller en resa är ekonomiskt dumt, du går ju back. Men känslomässigt är det ju rätt för att det skapar minnen, det skapar livskvalitet. Och sen tänker jag också så här, allvarligt talat, när vi pratar mycket om sparande och investeringar, vad ska vi ha med alla pengarna på Avanza och Nordnet och så här, om det inte är till saker som boende som de ska användas till? Det som jag hade en samtal med Niklas, en av mina kompisar, som var så här att nej, men det var tufft under corona, deras företag fick inte så mycket uppdrag, och så ska han ändå inte använda bufferten.
Nej.
Och så var det så här, men alltså, om inte detta är tillfälle att använda buffert, när ska du använda buffert annars?
Det är när man ser slutet, ljuset i tunneln, då tänker man så, ah, men nu kommer snart affär, där kommer någon affär, ja, nu kan jag använda bufferten.
Ja.
Då känns det safe.
Ja, så att jag tänker...
Nej, du har rätt,
Jan. Ja, så tänker jag kring det. Sen att jag har ropat varg, ja, jag tycker ju fortfarande samma sak, men man blir inte så belönad för att ropa varg.
Nej.
Liksom, så att, sen så jag faktiskt, jag kan lägga ut en länk på forumet, hade en länk kring det här, att det finns rätt mycket spännande forskning på hur folk ser på sin investering, att man kan se sitt boende som en oändlig räntefond. Som man får liksom en utdelning för i form av boende. Vilket så här, men det är lite så här tekniskt nörderi. Men ja, det kan man prata om. Ska vi ta nästa? Eller är det någonting mer du tänker i detta?
Nej, jag tänker inte så mycket. Jag håller med dig. Att boendet är konsumtion.
Ja,
ser man det, som... det på annat vis än att det skulle vara
liksom
investering på något sätt.
Ja. Mm. Och sen så brukar jag också säga så här, det andra tipset för de som är rädda för bostadsbubblan är ju att så här, satsa på er relation. Alltså så här, parterapeut är bra för att skilja,
ja, man inte behöver
skilja sig när det är bostadsbubbla eller liksom flytta boende. Det är ofta där det blir ekonomisk katastrof för många. Bra. Annars så brukar jag alltid tänka på den där personen på forumen som skrev så här, kan inte den där jävla bostadsbubblan komma nu så jag kan köpa mitt boende?
Ja, så liksom. Kan det nog kännas.
Men det är en svår tillgång att spekulera i. Så därför, så här, se det som en konsumtion så blir det mycket lättare. Bra. Pontus Kraft på Facebook. Ska du läsa nästa fråga?
Han undrar, hur är det att varje vecka leverera nya avsnitt utan att få någon semester?
Ja, vad säger du, Karin?
Alltså det var ju, i början tyckte jag nog det var sjukt jobbigt. Och sen så läste man om sådana här influencers som bara, vi får aldrig semester, det är alltid jobb och sånt. Så tänkte jag, ja men det är det, för det är det jobbet vi har valt.
Ja.
Vi har valt detta jobbet och nu har vi väl vant oss.
Ja, ja, ja.
Vi är ju inga semestermänniskor heller riktigt.
Nej, inte på det sättet.
Inte på det sättet, vi vill ju alltid jobba. Sen när man har det som ett krav så kan det ibland vara jobbigt.
Ja, då är det inte kul.
Men för det mesta är det ju kul.
Ja. Ja, men jag tycker också att det är helt, alltså så här, många frågar mig ibland så här, har ni inte brist på avsnitt? Alltså så här, idétorka. Jag kan säga så att jag har i min tips, jag har så här Evernote, där jag har liksom artikel, idéer, för liksom när jag läser någonting på nätet så arkiverar jag det, för att tänka så här, detta kan bli ett bra avsnitt i framtiden. Alltså jag tror jag har 32 avsnittsidéer.
Ja, och sen nu så satt vi här och kom på mer.
Ja, så att,
så det är inte så svårt. Nej.
Så att, nej, det, där finns mycket att prata om.
Men det är du som tycker det är lätt.
Ja.
När jag satt och skulle försöka komma på något själv i det här området ekonomi, som inte är mitt primära intresse egentligen,
nej,
då var det jättesvårt för mig. För att jag måste också lägga det på en nivå där vi har en ny vinkling på någonting.
Ja.
För det måste vara intressant. Det kan inte vara så att vi bara pratar gammal skåpmat liksom.
Nej.
Det vill ju varken du eller jag.
Nej,
så det är du som är idégeneratorn här.
Ja, så att, nej men det nej, jag tycker det är kul. Så länge jag tycker det är
ibland
kul.
Ibland säger du att du behöver semester.
Ja, precis. Men där är ju en hemlis är ju då att ibland när jag behöver semester, då gör vi typ ett fråga- och svaravsnitt eller en intervju eller något sånt. För det är mycket, alltså jämfört med
mindre jobb än att, för vissa avsnitt kräver mer jobb.
Ja, men som till exempel ofta, till exempel nu när vi gjorde det här avsnittet om skicklighet och tur, Paradox of Skill eller sånt, alltså då behöver jag ju ofta först läsa boken och så ta anteckningar i boken. Jag behöver lyssna på en eller två föreläsningar från personen så att jag fattar, för okej, nu har jag läst boken och hittat det jag tycker är viktigt. Är det samma sak som den personen tycker är viktigt? Sen vill man ju gärna läsa någon replik på det där.
Ja, någon annans åsikt eller vinkling.
Ja, på det där. Sen ska ju det designas till ett avsnitt med powerpoints och sen så ska det spelas in, sen ska det klippas, sen ska det och ofta de typen av avsnitten så de transkriberar vi ju inte, utan då måste jag ju skriva avsnittet.
Ja, för att det ska vara ett flow i läsandet.
Ja, precis. Mm. Så att det är, alltså det tar dagar att producera de här liksom avsnitten. Så att de är ganska omständiga, men medan en intervju är ofta ganska lätt, för då behöver man ju bara läsa på om personen liksom, och ämnet. Ja. Mm. Bra.
Ska vi ta? Anders L på Rika Tillsammans forumet undrar, har någon av er, Jan och Caroline, någon anställning vid sidan om allt det jobb ni lägger ner på Rika Tillsammans? Om ni inte har, hur många år sedan var det ni slutade?
Nej,
jag vet
vi har
inte
vad
du någonsin började.
Nej, alltså så här, jag har faktiskt aldrig haft en formell anställning. Det är klart att jag har haft anställning i juridisk mening, men då har jag ofta varit delägare i bolaget eller varit mitt bolag eller liksom någon variant. Så jag har ju aldrig varit formellt anställd någonstans. Jag vet inte om det var min mentor som sa till mig också så här, Jan, du är totalt oanställningsbar. Så det är lika bra att du kör eget. Så att det har jag väl gjort.
Varför var du oanställningsbar? Vad var det som menade då?
Ja, men jag har ju så mycket åsikter om saker. Jag vill ju ha saker på mitt sätt. Så ibland är jag en ganska dålig lagspelare. Mm. Utan jag vill ju liksom, jag ställer ju höga krav på det där.
Det är intressant, för när man har höga krav, då är man ibland en dålig lagspelare.
Ja.
Jag känner också att jag är det. Och sen så när jag då väl är i lag och kan gilla det på något vis, så måste man kompromissa så mycket så att det liksom, man kan ligga lite sömnlös nästan över hur inte dåligt det blev, men att det blev liksom inte så bra som det kunde bli kanske.
Ja. Och sen är det ju så, den man ställer högst krav på är ju sig själv. Liksom ofta. Så att det är ju inte en sanning. Alltså jag har ju haft personalansvar och det har gått bra liksom. Men jag trivs ju inte i den rollen. Jag är ju sån här ubåt liksom. Jag vill kunna sitta själv under ytan och så jobba och sen kommer jag upp över ytan, och då vill jag gärna visa upp mitt jobb och då vill jag gärna ha beröm. Då vill jag gärna ha beröm för det jobbet, och sen går jag tillbaka under ytan, jobba. Så att det är väl liksom men visst kan jag ibland vara fascinerad, alltså särskilt när jag träffar folk som jobbar i finansbranschen, som till exempel jobbat i London eller i City eller liksom så här, eller i New York, så kan jag bli lite sugen så här, hur hade mitt liv varit om jag hade tagit det där jobbet på McKinsey? Eller om jag hade, jag vet inte om jag hade gått in i investment banking, för jag hade inte det intresset då, men jag tackar ju nej till McKinsey. Vilket var ju sånt
drama. Du sa att du hade eget företag.
Ja, jag sa till
McKinsey. Du skulle bara kolla hur det gick med dig
precis,
innan du liksom.
Jag sa ju på
bara, vi behöver inte dig, så tänkte de då.
Nej, de sa så på McKinsey, sa de så här, om inte du prioriterar oss så prioriterar inte vi dig.
Nej.
Eller något sånt. Vilket är så här, fair enough.
Absolut.
Liksom. Det var respekt. Respekt till McKinsey. Men det hade varit ett helt annat spår. Så att nej, jag har aldrig börjat på den där. Jag har drivit företag i 2001 tror jag. Eller 2000 startade min första enskilda firma. Sen blev det aktiebolag 2008.
Mm.
Sen dess. När slutade du på universitetet?
Jag jobbar ju på Lunds universitet. Först pluggade jag 2000 till 2004.
Ja, sen doktorerade.
Sen så jobbade jag lite på labb och sen så doktorerade jag till 2011. Och sen så var det liksom lite ökenvandring, för det fanns ingen forskningskommunikatör.
Ja.
Det fanns inte forskningskommunikatörtjänster då som jag ville ha.
Ja.
Men nu finns det ju det. Det är ett viktigt jobb.
Ja.
Men sen så började jag väl 2014 tror jag.
Ja.
Jag hade nog eget företag då också, för att jag ville hjälpa andra människor att kommunicera, att förpacka sina budskap.
Men du var ju på Lunds universitet till typ 2016,
2017. Ja, 2017, och då jobbade jag också med kommunikation.
Ja.
Alltså jag var inte superbra på det då. Det var så mycket att lära sig.
Ja.
Nu är jag lite bättre, men då jobbar jag också lite så här med TED och så.
Du arrangerar ju TED, TEDx.
Och det var jättekul, det var då också jag förstod det här med att jag vill nu jobba med
kommunikation.
Ja, men historier.
Ja.
För att jag sa till alla våra talare så, du måste använda storytelling.
Ja.
Och vissa tyckte det var en bra idé, andra tyckte inte det.
Ja.
De var allihopa forskare.
Ja.
Så att det var liksom en skön uppförsbacke. Men jag tycker de är duktiga.
Ja, de var
duktiga.
Det
är många som har tagit till sig kommunikationsmetoder liksom, som kanske inte är helt intuitiva för dem. De forskar ju.
Ja, absolut.
Ja, ett annat jobb.
Ja. Så att, och det var ju vårt mål i många år. Det var ju lite vårt FIRE-mål. Det var ju inte att gå i pension, utan det var att jobba tillsammans, jobba hemifrån, ha vårt eget företag. Liksom,
ja,
etc.
Absolut. Men det har också varit svårt, tycker jag.
Ja, ja, ja.
Det har varit svårt i början.
Ja, det är ju fortfarande klurigt.
Ja.
Ja.
Nu, vad ville du gå vidare? Yeah. Vi kan säga att det är lättare nu.
Yeah.
Så slutar vi där. En positiv not.
Bra, detta är från Björnen på
Rika, nu kommer en annan fråga.
På Rika Tillsammans forumet. Är det annorlunda nu? Det känns som om du det senaste året har börjat ifrågasätta flera av Rika Tillsammans grundläggande mantran. Du ser det nog inte som marknadstajming, men för läsare och lyssnare kan det vara som att du har dragit dig mer åt någon slags tajmingförutsägelse. Har du fått nya insikter senaste året? Det var intressant att föra din syn. Och så citerar han där jag själv har skrivit, till exempel, forskningen visar att det är väldigt tydligt att den som är mest passiv, minst engagerad, den som låter sina pengar jobba i fred över tid har bäst odds för att tjäna mest pengar. Rör inte pengarna på marknaden, bla bla. Ja, saker som jag brukar säga månadsspar automatiskt och regelbundet. Om jag minns rätt ifrågasätter du även i det senaste avsnittet rimligt att det är månadsspar i nedgång. Nej.
Men egentligen har vi inte ändrat på,
nej, vi har
på någon
inte
av de grunderna, och vi tror inte att man kan förutsäga marknaden eller tajma den heller.
Nej, nej. Så att, nej, månadssparande är skitbra. Det jag däremot har börjat lägga till när det gäller månadssparande inte för mycket. Och det var ju Erik Strand, insikt jag fick från Erik Strand, där han är så här, alltså om du månadssparar 20 000 i månaden, tänk om det... Ja, men det finns,
det finns vissa som gör det.
Det finns folk som
det
gör
det. Det finns de som har det som lön, Jan.
Ja, jag vet.
Som inte kan ligga under 20
000. Nej, men jag bara drog till med någonting. Ja. Liksom. Mm. Och då tänker jag så här, men då kanske det är så här att du kanske ska gå ner i arbetstid och spendera mer tid. Alltså tiden kommer inte tillbaka.
Mm.
Ja, och Erik Strands poäng var så här, ja, men om du dör har mest pengar på kyrkogården, har du verkligen prioriterat rätt i livet?
Det beror på.
Ja, så att det jag har lagt till
är... Lämna efter dig ett stort arv.
Ja. Precis. Yeah. Men så att där ifrågasätter jag, liksom, jag ifrågasätter inte månadsbarn, men jag ifrågasätter liksom så här mängden av det. Däremot för svar på den första frågan, nej, jag har inte ändrat åsikt att indexfonder är det bästa sättet att investera. Alltså för mig är det väldigt, väldigt tydligt. Problemet som jag börjat ifrågasätta är... Missar jag någonting? Har jag blivit fundamentalistisk i det här indexsparandet? Att indexsparande, och detta är ju så här, Daniel Nilsson och Jonathan och JFB och några som har satt grillor i huvudet på mig på forumet, som är liksom väldigt duktiga, där vi pratar om att indexfonder är en metod. Alltså indexfonder är ju svaret på frågan, så här, hur ska jag investera på bästa sätt? Så här, är du med? Men det förutsätter redan att jag har tagit beslutet att jag ska investera i aktier, till exempel.
Mm.
Är du med?
Mm.
Så att vad jag har börjat nu lite ifrågasätta, och jag har inget svar, det är att om jag tar steg bakåt. Okej, okay, om jag nu väljer att investera i aktier, då gör jag det med indexfonder, en fondrobot, globala indexfonder. Men tänk om förutsättningarna har förändrats. Det vill säga att investera med indexfonder är att göra rätt sak. Rätt sätt. Det är rätt sätt hur jag gör någonting. Men tänk om hela grejen att göra indexfonder just nu är fel sak.
Mm.
Och det som skaver för mig lite, det är ju så här att värderingar är ju väldigt höga i dagsläget. Alltså, och där är ju liksom en matematisk verklighet som heter så här: ju högre värderingar idag, desto lägre framtida avkastning. Men för att genom att ha en hög värdering idag, det är det som att du har flyttat pengarna från framtiden till idag. Så det betyder att du kommer ha lägre avkastning över tid. Och ju högre värderingarna går, desto lägre blir den här framtida avkastningen. Och då är jag så här, är det verkligen rätt att då sätta in alla pengarna nu? Och det kan ju precis låta som en marknadstajmingsfråga. Men återigen, jag är inte som att ta ut pengarna och vänta på kraschen. Det är ju inte det jag säger, men jag struggle, eller vad man ska säga. Jag
kämpar med
att få ihop de här disparata sakerna. Alltså indexfond, det kan inte vara bra att bara säga, nej men jag skiter i hur marknaden, vilken värdering marknaden har idag, för det känns inte heller rätt. Det känns inte heller rätt att liksom titta på forskning som säger så här, små bolag, den där går bättre än stora bolag. Bolag som har en stabil, alltså värdebolag, går bättre än tillväxtbolag. Nu har ju värdebolagen varit billiga i förhållande till övriga bolag. Och då känns det också så här, är det rätt sak att ignorera? Så att det är mycket där. Jag tror att detta är lite så här, ju mer man lär sig desto mer inser man att man ingenting kan.
Ja. Så det känns jobbigt helt plötsligt här, yeah, att lyssna på detta. Du bjuder in massa tvivel. Faktorer och tvivel, ja, yeah, och det gillar inte jag.
Nej, och då bör man också återkomma ihåg. Detta tror jag egentligen är en följd av att vi har forumet. Och forumet så är jag mycket mer ofiltrerad. Så där är jag ju mycket mer att jag ställer frågor. Medan om man tittar bara på avsnitten, mm, som vi gör i poddavsnitten, så är det inte alls samma tvivel. Nej. Då säger jag så här, kör fondrobot, kör de här basportföljerna. Men jag älskar ju forumet, för därför är jag ju också mothugg och ifrågasätta och liksom sådant.
Mm.
Så för mig är ju detta lite en sån här fortsättning på den här assumptions is the mother of all fuck-ups. Du vet att det är alltid... Alltså så här, det här är saker som jag vet, som till exempel indexfonder är bra. Det är saker jag inte vet, liksom jag vet inte hur marknaden kommer gå. Men det som är det kluriga, det är så här, vilka saker är det jag inte vet att jag inte vet?
Mm.
Är du med? Och det är hela Reddit GameStop-dramat. Det många lärde sig där att de inte visste är kapitaltäckningskrav på mäklare. Så plötsligt kan du bli hindrad från att köpa de aktier du vill köpa.
Mm.
Det var ju en sån där grej som kom helt från sidan. Med coronakrisen 2020, det vi inte visste var att likviditeten i den svenska räntemarknaden är så pass dålig så att svenska räntefonder kan stänga, och följdeffekter av det kommer påverka alla fonder som har dem i sin portfölj.
Ja.
Och jag har väldigt mycket respekt för detta. Vad är det jag inte vet att jag inte vet?
Nej men precis.
Ja.
Och det, sådana saker ser man ju inte förrän det blir sådana här extraordinära händelser som sätter stress på det.
Ja, så att det är därför jag liksom såhär, detta avsnitt vi ska göra om fyra hinkarna kommer bli så viktigt igen.
Mm.
För att det blir ett sätt att se över hela min riskprofil.
Mm.
Så att ligger jag rätt i risk, även om det skulle liksom falla, har jag liksom torrt krut om det är något jag vill ha, liksom etc. Men jag tycker vi har fantastiska diskussioner på forumet om det här.
Mm.
Så att det är ett ämne att komma tillbaka till. Mm. Tror du att det var svar på Björnens fråga?
Ja, tror jag.
Ja.
Vi har svarat så gott vi har kunnat.
Ja.
Mm.
Ska du läsa nästa från Anton på Rika Sammansforumet? Mm.
Tycker du att det är värt att köra 100% aktier på Lysa och sparkonto istället för till exempel barnportföljen på Avanza? Varför?
Jag tror att det beror på person. Om man har kompetensen, kör globala barnportföljen. Man gillar den, kör den. Men majoriteten som lyssnar på vår podd har ju inte det intresset. Och då kan man väl köra...
Barnportföljen, vad är det nu i den? Det är 90-10 eller?
Ja, 90% alltså den är faktiskt 80% aktier, 10% bankkonto och 10% guld.
Ja.
Så att den är ju lite mer komplicerad. Så det beror på lite vad man prioriterar. Sen råkar jag ju veta att från andra trådar att Anton är en person som går och tänker mycket på sin portfölj. Och liksom vill liksom vara där och pilla. Och då ska man köra Avanza istället för att köra Lysa. Andra som inte har det intresset utan man vill bara göra något bra med sina pengar, man vill inte behöva tänka på det, så kör Lysa. Och jag skulle säga så här, det är inte som att säga att det ena kommer vara bättre än det andra. Jag skulle säga att detta är så pass bra, båda alternativen, så att slumpen kommer avgöra vilket av detta som kommer vara bra. Alltså skicklighetsnivån, så som vi pratade i det här avsnittet om veckan, är ju liknande.
Mm.
Okay. Är det något du tänker?
Nej.
Okej. Okay. Ska vi ta nästa fråga från Olof Tapper också, från Rikets Sammansforumet?
Kanske kan du förklara varför så många ifrågasätter Lysa av olika anledningar. Jag har 100% aktier på Lysa men har inte alla mina pengar där utan också på ett bankkonto. Så det är ju egentligen inte 100% om man ser till helheten. Men jag har Lysa för att det är enkelt. Och de fonderna kan jag inte själv sätta ihop. Sen ifrågasätter folk avgiften på Lysa att den är för hög. För du har ju rekommenderat dem för att de inte har så hög avgift. Hade det varit trevligt med lite klarhet i detta. Tack.
Mm. Vad tänker du?
Vilka är de här som ifrågasätter avgiften på Lysa?
Jo, men det är ju folk som optimerar på avgift. Alltså jag vet ju, vi har ju...
Men kan man komma lägre? Har nu Lysa? De har 0,
totalavgift är 0,4. Ja. Då är det avgiften till Lysa och för fonderna.
Mm.
Gör man det själv, jag vet ju att det är till exempel Jacke på forumet som han älskar ju sin liksom, länsförsäkring, global indexnära och sin plus alla bolag. Så han kör 50-50, två fonder och gillar liksom låg avgift. Så att då kan man ju liksom ifrågasätta, är det värt att betala 0,2 till för Lysa? Jag själv har ju långt innan Lysa kom sagt att en tumregel är max betala 0,4% för en avgift, för en fond. Max 0,4% för en fond i avgift. Sedan kan man göra undantag om det är så att man vill ha en specifik fond. Till exempel, vi har ju pratat om AUAG-fonder, till exempel Erik Strands fond eller Coeli-fonderna. Och då kan man göra avvikelser, men då är det väldigt, väldigt medvetet. Att man säger, jag vill ha detta, jag tror på detta, det finns inget allt billiga alternativ. Så jag tycker inte att Lysa är hög, utan den är under 0,4% och det tycker jag är okej. Och sen vet jag inte, alltså så här, jag tror att många ifrågasätter Lysa för att man inte har något utrymme att göra något variant. Alltså står det, man kan inte, så här, du kan välja om du vill ha brett eller hållbart, sen kan du välja din aktiefördelning. That's it. Och ibland så gillar man inte det, utan då vill man ju välja själv. Och då är ju Lysa kass.
Men kan det vara så att man har ifrågasatt en massa saker med fondrobotar fast det är egentligen annat som stör en? Ja, det kan vi ju inte veta, men nej. För mig låter det så att man hittar grejer som man kan räcka ner på.
Ja.
För att man gillar inte själva idén eller man vill... Ja.
Men ofta så blir liksom det ju så här, när något är bra så kritiserar man detaljer.
Ja. Yeah.
För så upplever jag också till exempel nu att vi hade ju detta bonusavsnittet här med liksom här om veckan med, nej förlåt, vi hade avsnittet om tur och skicklighet, Paradox of Skill. Och liksom de flesta kommentarerna vi fick var att Ingmar Stenmark citat, ju mer jag tränar desto mer tur har jag, var inte alls taget så som jag tolkade det, utan det var mer typ ett sarkastiskt svar till en journalist som hade betett sig lite dumt. Så det var det som var feedbacken i det.
Eller att det var jänte, ja.
Ja, och det var det som var feedbacken. Och då tänker jag så här, ja men det är klart att jag inte har koll på, alltså så här, jag upplevde inte att det var mest relevant för det avsnittet. Det var inte det som var poängen i det avsnittet. Är du med?
Nej.
Och lite samma sak med Lysa, att det är lätt att ta och säga så här, men de har 17% exponering mot Sverige. Jag vill ha 0,8 eller 10. Men du vet, det blev på en sån nivå. Slumpen kommer avgöra om det ena var rätt eller det andra var rätt.
Mm.
Liksom, så att jag tror att man kan liksom hitta massa grejer. Och så här, jag har ingen beef, eller vad ska man säga, så här, det är ingen naturlag att man måste välja Lysa för sitt sparande. Utan för mig är Lysa, som jag har sagt, så här, Lysa är ju som Super Mario. Han är så här, han är okej på det mesta och inte bäst på något. Och en generalist, det är ju det som jag tycker jag vill ha.
Jag tycker också så här att om man vet varför man har tagit ett beslut var man ska sätta sina pengar. Alltså man har ingen skyldighet att förklara det för någon annan varför man gör det.
Nej.
Det tycker jag är det härligaste.
Ja.
Du behöver inte säga att den avgiften där är för hög eller att de har varit fel exponering, bla bla bla. Du kanske bara har tagit ett annat beslut.
Ja.
Behöver inte förklara för någon egentligen, mer än för sig själv.
Ja, ja precis. Nej, men vi gillar ju Lysa, vi har mycket pengar på Lysa. Och där är liksom så här fördelar. Jag tycker det är fördelar med det.
Mm.
Och vi har pengar på Avanza och Nordnet. Så att där är ingen... gillar liksom så här... Och det ska jag säga. Vad jag brukar rekommendera till folk... Då brukar jag säga så här, men lägg in lite pengar på Lysa. För att om man lägger lite pengar någonstans, då har man ändå ett intresse av att följa det. Och då kan man säga att man har en portfölj på 100 000. Ja, men lägg 10 000 på Lysa och så kör 90% själv. Så kan du alltid benchmarka.
Mm.
Liksom, så kan du alltid jämföra dig. För att poängen är ändå om du ska välja det själv, då måste du ändå ha ambitionen att det ska vara bättre än det du har på Lysa. Och det som är så skönt med Lysa är så att du kan sätta pengarna på Lysa och sen är det ju typ noll i tid, noll i engagemang, noll i kunskap. Alltså du behöver inte göra någonting, men medan så fort du gör på Avanza eller Nordnet, då måste du ha tid, du måste ha kompetens, du måste tycka det är kul, du måste lägga ner liksom effort. Och då menar, då måste ju det slå det som är helt effortless.
Ja.
Bra. Ska vi ta Daniel på Riketsammansforumet?
Mm. Han undrar, hur blir det med kryptovalutor eller bitcoin till portföljerna? Det blir ingenting, Daniel.
Jo.
Inte i mina portföljer. Nej.
Jag gillar ju...
Det känns som en sån där grej som man ska ha för att man ska hänga med lite.
Ja.
Du kommer helt från mitt håll liksom.
Ja. Just nu har vi inte en krona i det. Så nej, det ska vara så här. Jag är ju för det. Men jag upplever att det är så mycket problem med det.
Jag vet inte ens vilket jag skulle satt i. Jaja. Det är för mycket såna här konstiga valutor där ute.
Alltså vi hade
och det beror ju på att jag inte har satt mig in i det.
Ja, vi hade ett avsnitt med Totte Löfström.
Och det var jättekul och intressant.
Ja, och sen var han med på en Fika Tillsammans tillfälle. Så han finns med i Fika Tillsammans-podden också.
Ja.
För dig som är med på Patreon. Alltså det jag upplever är så att ja, man kan ju ta till exempel via en sån här tracker på Avanza eller något sånt här. Men om man ska äga det själv så blir det så mycket risk. Hur ska man välja? Det är mycket volatilitet liksom, etc. Å andra sidan så gillar jag ju sprida liksom, ja, diversifiering liksom på det sättet. Så att jag tror att jag behöver liksom bara sätta ner foten vid något tillfälle och så börja ta lite, alltså typ månadsspara, alltså dollar cost average, att man månadssparar in i.
Hur mycket tänker du då att du ska månadsspara in inom bitcoin?
Nej, men jag tror att till början blev det väl liksom lekhinken. Så vi börjar med kanske 25-30 tusen. Liksom. Och så får man... Vad?
Nu, jättebra. Varför 25-30 tusen?
Ja, men det är väl liksom
varför tänker första... du så att... För det, är det då man kan se liksom vad det går för?
Nej, men jag
behöver... I vår ekonomi får man väl säga.
Ja, men det är för att det är en väldigt liten summa i vår ekonomi. Så då kan jag börja där.
Mm.
Utan att det liksom stör. Förstår du? Så får man ju det här apropå att få intresset att följa det. Liksom.
Ja, för om du hade satt 5 000 hade du inte haft intresset att följa det sen, eller är det
nej,
så?
Nej, tyvärr så är det ju så. 5 000 för mig är för lite pengar.
Ja.
Alltså, jag köpte ju GameStop-aktier. Alltså för...
Du köpte en?
Jag köpte flera sen. Men...
men de hade gått ner, Jan. Jag förstår att du köpte då, men du tänkte så att de kommer gå upp. Men det är inget som säger att de kommer gå upp.
Nej, men det var en lot.
Du vet, hela den här... vad ska man säga, festen var över på något vis.
Ja,
eller vänta här nu, är det idag som det kommer att avgöras?
Ja, det pågår
om festen är över.
Ja, så här, festen är förmodligen över, finansbranschen vann. Alltså, sorry, men det var inte oväntat.
För GameStop hade gått ner så mycket så att de kunde ändå
folk
liksom...
Folk fick panik, sålde. Så att,
Varför fick de panik?
För att det började gå ner.
Ja, och då bara sålde de. Jag visste att det skulle ske.
Folk fick panik och...
Varför köpte du fler, Jan? Vi sa en.
Ja, men alltså det var inte så mycket pengar.
Hur mycket var det?
5 000 till, kanske.
Hur många köpte du?
4 eller 5.
Men vad låg de då på? Du måste göra 100, dubbelkolla matten här.
Jag sa 100 någonting. 100 dollar någonting. Den första köpte vi på typ 380.
Ja.
Grejen var så här, jag tyckte så här, ett, det är ju kul, det kommer alltid vara ett minne från, de kommer få ligga kvar i portföljen som ett
ja,
minne.
Ja, det kan de göra.
Och sen så var jag så här, det var ett asymmetriskt bett. Och så här, okej, jag kan förlora 5 000 spänn, vilket jag förmodligen kommer göra. Samtidigt var så här, om de hade rätt, alltså att det skulle bli en short squeeze, då var det ju liksom, okej, så jag hade en förlust på 5 000 spänn och en stor uppsida. Ja, och sådana bets kan man ta. Liksom.
Ja. Yeah.
Vad?
Finansbranschen vann.
Vet du vem som vann mest? Vilket är så här stökigast eller störigast? Det var ju de här mäklarna. Alltså Robin Hood och alla de som liksom köpte och förmedlade aktierna. Jag tror de tjänar 500 miljarder. Jag tror det. Eller, nu vet jag inte om det var miljarder eller... Jo, nej, så här, 483 miljoner US-dollar. 5 miljarder har de tjänat.
5 miljarder kronor.
Ja.
Mm. Och då bara är det på avgifter.
Bara
och
på avgifter.
Mm.
Så förlorarna i detta är som
men de hade också lånat pengar och lite sånt där ju. Så
att ja,
de
Robin behövde, Hood, ja.
De har betalt av det.
Ja, det vet vi och, inte. Mm. Det vet vi inte. Så att, nej men jag tror att det kommer komma någonting. Men man behöver, återigen, och det kommer inte vara några stora summor. Jag tror inte ens vi kommer komma upp till liksom 1% av portföljen. Utan,
till kryptovalutor.
Ja, inte nu i alla fall.
Nej.
Utan jag gillar det Ray Dalio sa det. Han sa så här, se det som en option på en framtida store of wealth som du kan förlora 80% på. Så att det är väl liksom återigen ansvarig behöver man vara. Det är inte en rekommendation att köpa bitcoin, men
nej.
Bra. Ska vi ta nästa fråga? Karl, 8 på Riket sammansfint.
Yeah. Hur ser framtiden ut för fondrobotarna? Hur bra kommer de att bli? Och hur kommer de att utvecklas? 5, 10 eller 20 år? Hur kommer aktiefonderna att utvecklas på den tiden också? Hur ser framtiden ut för den som arbetar med aktiv placering, fonder etc. inom utveckling på båda oven?
Ja, alltså jag brukar ju säga så här, lyssna aldrig på någon som uttalar sig om framtiden för att Nej. Det är sämre än att singla slant. Men, så jag kommer ju garanterat ha fel här.
Men nu är det liksom så här, inte om hur den aktie ska gå utan mer om hur saker ska utvecklas. Har du någon aning?
Jag skulle säga så här, jag tror att börsen kommer fortsätta leverera runt 6-7% framgent. Mm. Och det är inte liksom en förutsägelse liksom baserat på historisk statistik utan det handlar om det där med att prata med riskpremier. Att alternativen är ju så här bankkonto, räntefonder och aktier. Eller hur? Och om jag bankkonto har insättningsgaranti, räntefonder, då har jag ju säkerhet, alltså collateral. Alltså jag har säkerhet i bolaget, jag har pant.
Mm.
Och om jag har pant så är det ändå en risk. Så avkastningen måste ju vara högre på räntefonder än bankkonto. Eller hur? I aktier har jag ingen säkerhet. Då måste avkastningen vara högre än räntor där jag har säkerhet. Så att vi har liksom det som man kallar för riskpremier.
Mm.
Så att därför tror jag tror inte det är annorlunda nu. Jag tror alltså liksom, så över en 20-årsperiod så tror jag att vi kommer återgå till det historiska snittet. På 5 år, ingen aning. Hur det kommer gå. Jag bettar ju mer på en nedgång än vad jag bettar på en uppgång just nu. Så skulle jag säga. Sen tror jag att framtiden för fondrobotarna, jag tror till exempel Lisa nu, de expanderar utomlands, vilket jag tycker är jättespännande. Jag tycker att jag önskar ju sådana här target date funds, att jag ställer in så här, jag går i pension när jag är liksom 2046. Och jag vill ha min sparande fram tills dess och då kommer den optimera mot det. Så att vi kommer se mer individuella lösningar. Jag tror att vi kommer se att jag vill ha Lysa men jag vill inte ha en övervikt mot Sverige.
Nej.
Alltså så att jag tror att det kommer gå mer mot individualiserade portföljer. Det är i alla fall den trenden jag tycker mig se. I alla fall när man läser sådana här white papers från företag i USA, det är dit Betterment och Wealthfront och sådana har gått. Aktiefonder, hur kommer det utvecklas? Jag tror att det kommer vara samma. Alltså vi kommer att se fonder, att de flesta fonder läggs ner inom 10 år. Jag tror att vi kommer nog se ett litet uppsving på aktiv förvaltning. Att man argumenterar mycket för när alla väljer indexfonder så blir det lättare att vara aktiv. Jag personligen tror ju inte det för att det finns ju studier som visar tvärtom att ju fler som lägger pengarna i indexfonder desto svårare blir det för de aktiva fonderna för att fler dåliga aktörer går från bordet.
Yeah.
Det är som i poker, om du har att de dåliga spelarna slutar spela då är det ju bara de bra spelarna som är kvar. Så jag tror tvärtom.
Och vänta här, och de bra spelarna skulle då vara index?
Nej, om de dåliga spelarna förut har gjort egna portföljer och så väljer de indexfonder istället,
då
är det ju som att de får flytta sig bort från bordet. Och det betyder att då är det ju bara de bra spelarna som är kvar. Och då har vi den här paradox of skill. Då ökar ju den relativa skickligheten minskar vid bordet. Alltså blir det svårare att tjäna pengar.
Mm.
För att de gör ju färre misstag
som
man kan utnyttja. Ja, så att så skulle jag väl säga. Jag vet inte om det är något mer. Vad tänker du? Har du någon tanke?
Nej, jag bara tänker, är de inte tillräckligt skickliga nu redan?
Vilka?
De här aktiva, de som är skickliga på
Jo, men det är fortfarande, men det, jag tror det är fortfarande mindre än 20% av alla världens pengar som är placerade i indexfonder.
Mm.
Men ju mer pengar som handlar i indexfonder, desto, det blir ju som att man plockar bort en spelare. Liksom.
Ja.
Make sense, eller?
Ja, kanske.
Ja. Okej, okay. Night Owl på Rikets Sammansforumet. Ska du läsa?
Vilket argument för aktiva fonder som presterat X procent mer mot indexfonder är mest frustrerande att bemöta?
Jaha. Jag tycker detta är en jättekul fråga. Tack, ja, Night Owl. Tack. Detta är jättekul.
Argumenten för de här aktiva fonderna är ju att de har presterat bättre än indexfonder. Ni är dåliga.
Ja.
Det är så. Vad var det för argument? Låt mig få titta ordentligt på vissa saker här.
Ja.
Visa alltihopa, ska vi titta här hur det egentligen har gått. För jag tror att vissa lurar sig själva när de tittar på sin avkastning. Ja.
Alltså jag skulle säga så här, nej, men det mest frustrerande, det är så här, men varför rekommenderar ni inte ny teknikfonder? Eller varför rekommenderar inte de här 10 stora bolagen? Och jag är så här, jag vet inte ens var jag ska börja. Alltså för det blir ett sånt information. På det sättet har jag ett stort informationsövertag. Jag har ju läst de här Success Equation som går igenom tur och skicklighet, Paradox of Skill. Jag har läst väldigt många akademiska studier på det där. Jag har varit med i 25 år och sett att bolag som för 30 år sedan var 10 toppstörsta, de är inte längre 10 toppstörsta. Har högst svårt att tänka mig att de 10 största bolagen idag kommer att vara 10 största bolagen om 10 år. Alltså, förstår du? Men att det blir så... Att det blir... Jag tror nog att det svåraste som är att det inte är så mycket ödmjukhet i att det kan vara någonting annat, utan implicit så sägs det så här: du är för dålig investerare, så därför håller du på med indexfonder. Men om du vore en bättre investerare
som jag är,
så skulle du ju ha hållit på med aktiva fonder eller med den här strategin. Och det som jag upplever mest frustrerande är så här: jag har gjort detta i 25 år. Jag har testat teknisk analys, jag har haft hitta kursvinnare, jag har haft infront. Jag har suttit och gjort mina egna grafer och dubbelskuldrör och liksom dödskors och guld. Alltså så att jag har gått kurser i fundamental analys med aktiespararna. Jag har läst varenda bok om, inte varenda, men jag har läst väldigt många böcker om fundamental analys etc. Så att det handlar inte om att jag inte har kompetensen, utan det handlar om att jag har testat alla de grejerna och sen insett att det funkar inte. Jag har bränt mig, och sen när jag har bränt mig så har jag kollat, är det jag som är en idiot som liksom gjorde fel, eller är det för att liksom det verkligen genuint inte fungerar? Så att där upplever jag nog min största frustration, att jag väljer inte, jag investerar inte på det sättet jag gör för jag är dum i huvudet. Jag investerar i det, på detta sättet för att jag har gjort hela cirkeln. Liksom, förstår du?
Men... Om det då kommer någon och bara, så jag har gjort så här mycket de här åren.
Ja. Då säger jag så här, grattis.
Ja.
Alltså jag går inte ens in där.
Nej.
Ja, men för...
Nej, det är jag. Hade inte heller gått in där.
Ja, så jag behöver inte bevisa för någon. Men jag blir liksom ledsen för att det tar på mitt ego, kanske.
Jag vet inte, det är lite macho.
Ja.
De här argumenten.
Ja.
Eller, det är inga argument, det är bara jag har gjort bättre än du.
Ja.
Och så inga argument, det är bara någon slags sandlåde.
Ja. Så att det är väl det som jag upplever, att man tror att jag gör det i brist på, alltså förstår du, för att jag kunde inte den, medan jag gör tvärtom. Det är precis det. Och sen det andra som frustrerar mig, shit, nu blir detta som ett terapisamtal här. Men det andra som frustrerar mig är att många gånger när jag utmanar och så säger jag så här, vet du vad, vi tar ett bett. Nu på forumet så skrev jag till någon som liksom så här argumenterat för att aktiv förvaltning fungerar och liksom så här cherrypickar i studier. Liksom så här, ja, men det är inte entydigt, för forskarna skrev ju så här, där kan finnas bevis för. Jag är så här, det är klart att forskare kommer ju liksom aldrig, en forskare som är entydig är ju ingen bra forskare. liksom.
Nej.
Så det kommer
nej,
aldrig...
när jag gjorde mitt exjobb så fick jag på fingrarna när jag sa, men kan man säga att man bevisar bla bla bla? Du får aldrig någonsin säga att du har bevisat någonting, nej, sa min handledare.
Ja.
Aldrig någonsin.
Ja, precis.
Så att man får aldrig säga att det är, klart och tydligt,
nej,
eller
nej, men så här, det är inte,
tyvärr inte där man forskar.
Nej, och det är, liksom, det är inte matematik.
Alltså, nej, så här, det är inte matematik.
Det är liksom, det kommer aldrig
bli. Där har man ju bevis.
Där har man bevis och de är entydiga. Mm. Liksom. Så sen kommer man på något nytt sätt att räkna, så inser man att det var inte entydigt i, nej, denna förutsättning eller förändrades, apropå den andra frågan. Så när jag utmanar det så säger jag så här, okej, men vet du vad, vi har ju olika åsikt. Låt oss köra så här, 15 år, vi kan slå vad 50 000 spänn. Mm. Så att det blir liksom på allvar, inte att vi investerar, men liksom förloraren får betala 50 000 till en välgörenhetsorganisation som vinnaren får välja.
Mm.
Vilket är för mig, liksom så här, det är väl ett ganska schysst bett. Aldrig någon som tar upp mig på det bettet.
Som säger, ja vi kör.
Ja.
Nej, aldrig någon.
Nej. Och nu är inte detta en inbjudan.
Varför
inte...
gör ni inte det?
Nej men sluta, jag vill inte sitta här nu med hundratals läsare som bara...
Nej, ja, liksom... Jag har minsann aldrig sagt något.
Nej men förstår du, för vad jag menar, det är liksom lätt att ha en åsikt utan att ha liksom skin in the game. Och då får jag alltid svara, ah, men jag kör detta redan, varför ska jag bevisa detta för dig? Eller, och så är jag så här, kolla här, jag har kört mina portföljer på Shareville öppet sedan 2014. Vem som helst kan gå tillbaka och titta på mina resultat. Liksom, de kan säga att jag har hållit mig till min strategi, man kan säga varenda fondbyte jag har gjort de senaste 7 åren. Men liksom så här, det är därför jag tycker det är kul med Andreas och Henrik. För de tog ju upp oss på det här bettet.
Mm.
Liksom så här, visst du vad? Där gjorde jag ju bort mig dock, att jag sa ju bara 5 år.
Det skulle vara 10 år.
Det skulle vara 10 år, men... Jag får bjuda på den.
Vi bjuder på den, ja.
Så att det är därför jag har stor respekt för människor som liksom lever som de lär, som kan bli hållna ansvariga.
Mm.
Liksom så här, ja men håll mig till mitt ord. Liksom, så att det är väl liksom min frustration liksom lite att jag upplever att spelet är inte på samma villkor. Att kraven på mig är högre. Och det är okej att kraven på mig är högre. Det ingår liksom i mitt jobb.
Ja. Yeah.
Men det blir en frustration.
Det kanske också ingår i vårt jobb att få sådana här nålstick. Vi gör klara detta med.
Ja, men det är klart att det gör.
Ja, det ingår i jobbet.
Och jag är så här, och jag skrev genuint till den här personen. Skrev också så här, eller en av, skrev så här, lycka till med ditt sparande. Och det är inget sarkastiskt. Eller liksom, utan så här, utan man behöver prova själv.
Mm.
Och så kanske man är en av de 1000 personerna som lyckas bättre än index. Och då är det bara så här, grattis.
Yeah.
Grattis, genuint. Apropå, roligt, jag fick ett mejl. Kommer du ihåg att vi gjorde en shoutout till Katrin Jansson? Som du frågade mig så här, finns det inga kvinnliga fondförvaltare?
Jo.
Jo, yeah. Det går rykte om att det var någon läsare som kände henne som la ett mejl. Så vi ska se om det blir någon återkoppling.
Mm. Mm.
Bra. Nej, så att jag är inte bitter, det ingår i spelet, men jag, det är
men
frustration.
Men jag tycker också det är roligt att inse vad som ingår i jobbet.
Ja.
Att det är ju så...
Jag får idiotmail och sånt. Ja, men,
ja, nej, men, men som han Ant Middleton säger,
ja.
Han är ju en gammal elitsoldat och har gjort det här programmet Elitsoldaterna Storbritannien,
ja.
Som gick på SVT ett tag.
Ja.
Han berättar ju när han är ute på krogen... Så kommer folk och säger att de vill ha liksom selfies och de är glada och vill fråga honom saker, oftast män då.
Ja.
Och sen när de har druckit ett par glas, det är då de vill slåss med honom. Jag sa, ja det är typiskt för att man behöver liksom så, är du så bra som du tror eller som jag tror?
Ja.
Det är ett nålstick.
Ja.
Det ingår i jobbet.
Ja, men det ingår att bli utmanad. Yeah. Och jag tror att det där är väl bara så som aporna, så som aporna gör. Du vet när de ska säga, är du fortfarande ledare? Liksom.
Yeah.
Mm. Så att det är väl inget...
Nej,
inget...
vi ska inte opponera oss mot det.
Nej, och jag ska inte vara hård heller. Jag uppskattar ju liksom de där diskussionerna.
Mm.
Men någonstans sen så blir jag liksom också liksom så här, okej, men nu är det 100:e gången jag har denna diskussionen. Liksom. Och så blir det liksom till slut så blir det så här att man kastar vetenskapliga artiklar på varandra. Och så blir det liksom så här, ja. Ska vi gå vidare nu? Annars blir det bara så här bittert.
Ja.
Så Kristoffer Jägerhorn på Rikssammansforumet.
Ja, han skriver så här. Jag är fascinerad av Ray Dalio och hans idéer om diversifiering. Jag undrar hur ni ser på diversifiering utav aktier, räntor och guld. Jag tänker på mer konventionella tillgångsslag som fastigheter, rates till exempel, och råvaror. Mm. Inte nischinvesteringar som passar i lekhinken. Jag upplever det svårt att hitta vettiga alternativ för dessa tillgångsslag. Och det var ju faktiskt FIREB.
Nej, FIRE.
FIRE B på Rika Tillsammans som undrade detta. Ja, vi tar Kristoffers fråga strax.
Ja, men ta den också.
Mm. Jag vill precis som FIRE B veta mer om diversifiering utöver aktier, räntor och guld.
Ja, alltså vi hade ju det lite i avsnitt, förra avsnittet kring alternativa investeringar. Jag gillar ju till exempel rate. Problemet är precis som man skriver så här, det går ju inte att köpa.
Alltså det finns, och då är det fastigheter vi pratar om.
Ja, precis. En REIT är så här, Real Estate Investment Trust. Alltså det är ju typ som vi sa, det är en typ en fond som köper fysiska fastigheter runt om, till exempel vårdfastigheter i Kanada eller liksom köpcentrum i USA eller sånt. Men sen ska jag vara helt ärlig, jag har inte lagt ner dagar research på det här, men och jag vet det kommer nya fonder. Gjorde faktiskt en tabbe här nu med bästa fonderna 2021. Där jag bara körde på samma guldfond som vi hade förra året. Och sen hade jag missat att det hade kommit 10 nya guldfonder. Till och med så här, en guldfond som hette så här, The Royal Mint. Som ägs av så här, Her Majesty's Treasury. Alltså finansdepartementet i USA. I England. Eller finans... Ja, någonting. Ja, alltså... Her Majesty's Treasury.
Kanada lyder ju också under drottningen, skulle du veta.
Ja, ja, ja.
Det kan vara Kanada.
Nej, men detta är London. Vilket var så här jättekul. Så att där händer ju saker hela tiden och jag följer ju inte marknaden på daglig basis. Så att om det är någon som vet att bra rate-fonder så kan det absolut... Alltså en global... Hade det funnits en bra, billig, global rate-fond så hade den absolut åkt in i portföljen.
Ja.
Vad var det mer? Råvaror, lite samma problem. Det fanns ju den här Handelsbanken råvarufond, men den har ju försvunnit nu. Och jag tror att Optivalen någon sån här jag vet inte vad det uttalas. Så att jag tror att det handlar, liksom jag gillar det, men det är brist, det är svårt. Det är svårt att få en bra exponering. Det är samma sak med så här tail risk-fonder. Hade det funnits tillgängligt hade jag också lagt in det i portföljen. Mm. Men jag upplever att allt, precis som ni säger, så här, upplever svårt att hitta vettiga alternativ. På det. Så att jag är positiv, men sen ska det också vara så här, vi pratar, alltså ska man ha råvaror, max 5%. Alltså det är som guld. Rate också, skulle jag säga så här, 5-10% av en portfölj, liksom maximalt.
Ja.
Så att absolut. Råvaror har ju gått skitdåligt i 10 år. Så att det där är ju också en sån här, förmodligen, om man skulle gilla spekulera, så skulle jag säga så här, råvaror är väl ett av de bättre betten man kan göra.
Eftersom det är lågt värderat, menar du?
Ja.
Mm.
Råvaror har gått dåligt. Alltså så här, när man rankar...
Lågt värderat behöver det inte vara för att det har gått dåligt.
Nej, men när man tittar så här, tillgångsslag de senaste 10 åren, så är ju råvaror det som har gått sämst, klart sämst.
Varför är det så?
På grund av så här konjunktur och massa andra saker. Jag är inte duktig på råvaror.
Nej.
På det sättet. Det är mer som kanske Erik Strand-fråga.
Yeah.
Utöver aktier, räntor och guld, ja. Så att jag tänker att vi svarade på båda de frågorna där. Men det där är väl en typisk sån bra diskussion jag kan påsätta igång i forumet.
Mm.
Så kan vi se vad vi kommer fram till. För det är ju
men vad säger Ray Dalio om diversifiering egentligen?
Nej, men han har ju den så här, vi har ju Rikssammansportföljen som bygger på Harry Browns permanent portfolio, alltså en portfölj som ska gå bra i alla lägen. Ray Dalio har tagit den ett steg till, det som kallar för all weather portfolio, och då har han 7,5% guld, 7,5% råvaror, så han har ju mer råvaror i sin portfölj. Så att han gillar ju bred diversifiering, och det gillar ju jag också.
Mm.
Så att nej, Ray Dalio, alltså så här, han är ju lite, jag brukar ju skoja att han är lite husgud, men jag gillar ju honom. Där är några personer som jag gillar. Nu blev det lite så här sidospår, men jag gillar Ray Dalio. Jag gillar Larry Swedrow, som är så amerikansk finansiell rådgivare. Larry Swedrow.
Till vem?
Vad sa du?
Vem är han rådgivare till?
Nej, men han är finansiell rådgivare, så skriver han krönikor. Det är han som till exempel skrev den här artikeln om The Shrinking Alpha. Att de flesta säger nu när investering i indexfonder ökar så är det dumma pengar. Så det kommer att bli enklare för aktiva förvaltare att överprestera eftersom folk är ju dumma som lägger pengar i indexfonder. Och han säger så här, nej, för tar du hänsyn till den paradox of skill och liksom hur marknaden ser ut, så är det tvärtom svårare för de aktiva fonderna att skapa alfa. För att det är bara de bra spelarna. Så att han tänker lite annorlunda, han går inte på alla de här sanningarna.
Nej.
Sen gillar jag Alan Roth, som också är en sån här finansiell rådgivare i USA. Och så gillar jag Ben Carlson, som har den A Wealth of Common Sense.
Mm.
Så det är så här, varje gång de skriver någonting så läser jag det. John Maldin gillar jag, så här, man gillar makro. Liksom. Men han är ju mycket mer aktiv, för vad han är ju direkt motståndare till indexförvaltning.
Ja,
han,
men man ska läsa sånt också.
Ja, gud ja. Mm. Så att man inte liksom fastnar. Sen finns det ju humoristiska personer man kan följa också, som är så här, man kan inte ta dem på allvar, men det är ändå lite roligt. Typ Mike Maloney eller Peter Schiff. Han liksom, vad? Vad var det som var roligt med det?
Det är roligt med det. Du är så, ja, så finns de humoristiska, och du vet, de är så super allvarliga kring världsläget, och det kommer komma en stor krasch, så och då gäller det att ha guld.
Ja, precis. Precis. Och sen har de liksom så här,
och du tycker, och det är lite underhållning.
Ja, men det tycker jag.
Det är en sån
superallvarliga
syn på världen.
Har, ja, precis. Och sen har de ju så här, du vet, så ska de så här produktutveckla, så bara så, ja, alltså guldtackor är ju inte jättebra. Du vet, så här, tänk om det blir liksom så här att staten kommer konfiskera guldtackor. Men smycken, de kommer ju aldrig konfiskera smycken. Så vi gör så här, guldsmycken i rent guld. Vi skiter i så här konstvärdet, utan vi gör det bara, syftet är att det ska vara rent guld. Du vet, jag så startar de liksom en sajt som gör då guldkedjor som är så här, ja, med typ 200 gram guld. Alltså, så att man får ju ändå ge dem det.
Ja, ja, men det, jag tänker också att om man nu behöver ha guld och det har blivit en zombieapokalyps, då kan man ju inte gå runt med en guldtacka. Så det är ju ingen som kommer att kunna, eller folk kommer liksom att undervärdera den grovt och säga så, du kan få en flaska vatten för din guldtacka. Man vill ju ha så en kedja då.
Nej, men jag gillar ju så här, jag har ju lätt för att läsa, så jag läser ju mycket, och jag tror att man ska läsa. Hussman är också en sån, John Hussman, Hussman Research. Alltså han är ju negu på riktigt. Alltså så här, han är ju inte så köp guld, utan
vad säger han då?
Nej, men han säger så här, marknaden är övervärderad. Marknaden kommer att krascha med 60% den kommande förväntade avkastningen för S&P 500, alltså amerikanska börsen, kommer att vara negativ de kommande 12 åren. Och så här, jättesvårt att argumentera. Det enda argumentet jag har mot hans analyser är att det är marknadstiming. Ja, du har rätt i det du skriver, men du vet inte när den där 12-årsperioden kommer att börja. Alltså, typ. Förstår du? Så att han är ju, så att jag tror ju att man ska, läsa brett.
Mm, ja.
Så att, och det är därför jag blir så här, jag blir ju rädd att bli fundamentalistisk med indexfonder. Det är ju apropå den frågan vi hade innan, att den här tvekan liksom som jag har. Bra. Jag tror att vi ska börja runda.
Ja, vi ska börja runda av. Ja,
men jag tror vi kan ta en eller två frågor till här.
Mm.
Ja, Baba Booey
på Rika Tillsammans-forumet skriver så här: det skulle vara intressant att veta vad ni båda tror är nästa ny teknikfond. Alltså vilken bransch som härnäst kommer gå mycket bättre än index. Och som Jan alltså prompt kommer blanka och raljera om i varje avsnitt medan Caroline fnissar. Ja.
Alltså,
har vi ens någon sån här vad vi tror kommer bli nästa ny teknikfond?
Alltså jag,
vi
jag,
tror ingenting.
Jo, jag tror ju.
Jag tror inget.
Ja. Alltså ingen
kunde veta när Apple kom med sin sån här telefon.
Ja.
Där man kunde använda fingertopparna.
Nej.
Jag tycker sånt är kul. När det kommer så kommer jag jubla.
Ja.
När det kommer någon ny sån här som bara liksom ställer allt på ända med vår teknologi.
Ja.
Alltså det kommer vara fantastiskt, John. Jag hoppas jag lever då.
Typ Neuralink.
Ja, ja, typ som, Neuralink. Eller du vet sådana små flygande bilar som man bara liksom säger i en app, så jag behöver den nu om en minut, så bara kommer den som en sån liten blob liksom, du, ja, utanför staketet här. Så bara hoppar man in och den kan inte krocka, för det är liksom bara skitmånga sådana i luften. Och alla åker och det är liksom, och vi har liksom,
ja, det är
vi behöver inga bilar, det är bara sådana man åker i, som är ljusblå blobbar.
Okej, okay. Ja, det är ju jätteroligt.
Det hade varit helt sjukt att leva när de kommer.
Okej, okay. Ja.
Så vad tror du är nästa nya teknik från John?
Vad jag tror, alltså så jag är ju sugen på blanka Tesla. Alltså genuint. Liksom. Ja men
gör det, de är övervärderade, absolut John. Men du vet att jag har ju dem.
Ja, jag vet.
Så det är som att det blir jättekonstigt i vårt äktenskap om du ska blanka dem.
Varför det?
Jag vet inte.
Alltså du vet att Michael Burry har blankat dem nu. Sen december. Jag vet inte om han är kvar i sin position. Du vet vem det är, Michael?
Ja, jag vet vem det är. Det är han. Det är han som spelar trummor i...
Som är lite autistisk och...
Som förutsåg den finanskrisen,
ja,
i filmen... Ja. Vad heter
Big Short.
Big Short.
Ja. Du vet också att Tesla är värderat mer än alla andra biltillverkare. Och att försäljningen är värderas på 1,6 miljoner dollar per bil. Alltså du vet, alltså för mig är det...
Men är det inte sådana konstiga uträkningar man har gjort för att liksom visa hur absurt det är?
Jo, såklart. Jo. Såklart det är. Men jag vet inte, jag får väl liksom hitta modet. Och ja.
Tesla kan vara en sån här GameStop som bara rullar på under lång, lång, lång tid och ingen vet när den kommer gå ner. Eller hur? Folk har ju blankat den i evigheter.
Ja. Ja. Men ja, Babui, det är svaret på din fråga. Alltså, så här, mest det som du kommer att fnissa åt och som jag är helt övertygad är helt knasigt, det är Tesla. Alltså, du vet, jag blev nästan provocerad.
Det är inte det som han frågar här, eller hon, hen. Det skulle vara intressant att veta vad ni båda tror är nästa ny teknikfond. Jag pratar om mina flygande bilar, du pratar om Tesla.
Okej. Okay.
Vi svarar inte alls på frågan.
Det är så här, och som Jan alltså prompt kommer blanka och raljera om i varje avsnitt.
Ja, men det har du redan raljerat om.
Okej, okay. Nej, jag har ingen aning om
sånt. Vad vill du med blanka, Jan?
Nej, men det är bara den. Det är genuint.
Mm.
Genuint den. Alltså så här, om jag skulle gå på mina känslor. Blankat Tesla, tagit ut en del pengar från aktier. Det, jag ska vara helt ärlig, nu kommer jag inte göra något av det för att jag liksom inser det dumma i det, men känslomässigt så är det det som liksom så här drar i mig att göra det. Sen är jag helt okej med att köpa Tesla när det har kraschat. Liksom. Men ja, vi ser. Bra. Vi hade egentligen bara två frågor kvar här, så vi tar dem. Ska du ta en fråga?
Ja. Niklas på Rika Tillsammansforumet skriver: varför tar det sån tid när man köper och säljer fonder? Vad händer under den tiden? Detta har jag också undrat.
Mm.
I vissa fall kan du ligga utanför marknaden i flera dagar innan en order bokas in. Kan det vara så att orderflödet säljs under tiden på en skuggmarknad? Mm. Vi har ju pratat lite om det.
Mm. Jag tror inte detta är att orderflödet säljs. Vi kommer göra ett helt annat avsnitt om det. Det är ett ganska komplext ämne. Vi pratade lite om det i Reddit-avsnittet om GameStop.
Mm.
Vad som händer, jag tror att detta är ren administration.
Alltså men hur kan det ta så lång tid?
För det görs halvmanuellt. Alltså vissa sådana saker. Skojar vissa du med system mig? Har. Nej men alltså så här,
var är handpåläggningen egentligen?
Alltså tänk så här. Alltså så här, mäklaren, du har Avanza, så jag lägger säljordern. Mm. Sen ska den skickas till fondbolaget. Sen ska fondbolaget hantera den.
Antingen och detta kan göras i dator på typ en sekund.
Nej. Ja, men nej. Det sker inte på dag stopptid till exempel. Lägger du vissa fonder stopptid klockan ett. Så lägger du det efter klockan ett, ja, då har du förlorat en dag. Men för då kommer det liksom, detta är säkert olika, nu hittar jag på lite. Så att detta vi borde prata med någon som har en fond, så kan de exakt förklara. Men så pengarna liksom går då från till exempel Avanza, liksom, så ska det gå till fondbolaget. Sen ska fondbolaget exekvera det. Sen äger fondbolaget kanske aktier eller någonting sådant. De har inflöde, utflöde. I bästa fall kan de ju kvitta inflödet mot utflödet, att bara byta plats på andelarna. Är du med? Ibland så kan de inte ha de stora inflöden. Ja, då kan de inte kvitta någonting, utan då måste de ju köpa de aktierna. Men så är kanske inte den marknaden öppen just då.
Nej, nej. Det förstår jag.
Ja. Och sen ska ju det skickas tillbaka till Avanza, och så ska det registreras hos Avanza. Liksom så här. Så att jag tror att det är den admin, jag tror att det är en administrativ grej. Sen är det säkert att det är helt datoriserat, men det måste ändå stämmas av liksom att det blir rätt.
Mm.
Så att jag tror att det är liksom det. Och sen kan man inte utesluta heller att vissa sitter kanske på pengarna en dag eller några timmar eller liksom,
alltså varför vill de göra det?
Ja, men för att
titta på dem.
Ja, nej, men jag vet inte, jag ska inte spekulera i det.
Nej.
Bra. Ska vi ta sista frågan?
Mm. Erik Skuggstomten på Rika Tillsammans-forumet. Vilka tillgångar samvarierar historiskt inte med börsen i främst Sverige? Till exempel skog, vissa råvaror, vissa typer av bostäder och vissa typer av räntor, andra fysiska regioner i världen, pantburkar och så vidare.
Jag tycker det är en jättespännande fråga som är jättesvår. Alltså det som dyker upp för mig är så här långa räntor. Långa räntor brukar vara motsatskorrelerade mot svenska börsen. Det är väl min sån typisk, här, man kan kolla AMF, svenska börsen, så tar man till exempel Stockholmsbörsen och så tar man AMF räntefond lång, så brukar de vara lite olika. Jag skulle väl säga så här, skog, alltså vissa reala tillgångar samvarierar mindre. Men grejen är så här, man måste tänka på så här, när börsen faller så brukar ju det ofta vara ganska ekonomiskt svåra tider. Och då tenderar det dra med sig allt. Alltså folk är inte lika sugna att lägga massor av pengar på sportbilar eller konst eller sånt heller. Förr i tiden, liksom tittar vi förra året, så var det ju så att till exempel brittiska börsen gick ju helt åt andra hållet än svenska börsen, har jag för mig. Eller om det var de 100 största bolagen eller något sånt här. Så att,
varför det?
Ja, jag vet inte.
Det är helt sjukt.
Ja,
detta har jag inte hört om innan.
Vi pratade om det, hur gick börsåret 2020?
Jag kommer inte ihåg det. Mm. Att brittiska börsen gick annorlunda.
Ja, jag tror att den gick mycket sämre. Så att,
ja, men vänta här nu. Vi hade en börs som gick dåligt här.
Nej, vi gjorde ju typ
ganska bra. Jo, men det gick ner.
Svenska börsen gick ju upp med typ 14% förra året.
Jo, men om vi bara tittar på coronan.
Ja.
Så satte den ju igång ett ras och sen så tog den sig upp igen. Men hur såg brittiska börsen ut?
Jag vet inte. Jag tror att de slutar på noll eller back till och med.
Ja, okej.
Ja.
Ja.
Så att jag tycker att detta är superklurigt. Om jag ska vara helt ärlig. Så skog upplever jag mycket mer prisokänsligt på det sättet. Råvaror brukar ju tendera gå upp. Alltså tittar man, alltså jag skulle nog rekommendera Erik titta på den här avsnittet med Dragon Portfolio, drakportföljen.
Mm.
För där hade man ju just
100-årig portfölj.
100-årig portfölj. Det som inte samvarierar, det är till exempel det här VIX, alltså volatilitetsindex. Men då är vi tillbaka på det där att det är jättesvårt att köpa sig ett volatilitetsindex. Alltså typ VIX, det med tail hedge.
Vad? Ja, precis, ja. Har vi lämnat det för gott, gumman? Eller Jan? Jag säger gumman hela tiden till våra barn.
Ja.
Och ibland säger jag Jan till dem.
Ja.
Har vi lämnat det för gott, det här med
tail hedge? Nej, men det var en sån där bra idé, skitbra idé, skulle gärna haft det, går inte att göra praktiskt.
Om man inte har jättemycket pengar, var det
så? Ja, och inte ens Lysa fick ju svar från de här amerikanska
förvaltarna. Kan det inte vara så att de...
Man får lite pengar. Nej, säg.
Men har Lysa gett sig?
Jag vet inte.
Nej.
Jag vet att de tog kontakt och det blev ingenting liksom. Så att jag skulle säga så att nej.
Men det betyder ju inte att det är kört.
Nej.
Det kan vara så att det kommer i skräpkorgen eller något.
Ja. Men om jag ska säga så här någonting till Erik, så här, jag vet inte. Detta är en liksom supersvår liksom.
Men det är ju därför vi diversifierar också ju.
Ja.
för att ha sånt här tillgångar som inte samvarierar med varandra. Ja.
Men jag skulle säga långa räntefonder samvarierar sällan med aktier. Sen har man ju ofta guld som inte heller samvarierar. Alltså, om man ska säga så här, nu hittar jag på, så detta måste man ju kolla upp. Men jag skulle gissa att långa räntefonder har negativ korrelation, så de går motsatt. Guld har ingen korrelation, så att den går sin egen väg, noll. VIX, de här volatilitetsindexen, är också liksom samvarierar inte. Och råvaror samvarierar också ganska lite med aktier. Så att det är väl liksom det som spontant dyker upp för mig.
Yeah.
Men det låter som en bra tråd för forumet. Snyggt, då rundar vi av här, avslutar. Tips om nyhetsbrevet. Vi har efter 8 månader skickat vårt första nyhetsbrev igen nu i februari, början av februari. Så kan man gå in på riketillsammans.se/nyhetsbrev. Tanken är att det ska komma en gång i månaden, men jag vågar knappt säga det när jag inte skickat
något. Nej, men vi kan inte säga att det gör det.
Det kommer helt och hållet oregelbundet.
Ja.
Så kan vi säga.
Men man kan få ett nyhetsbrev när vi publicerar nya inlägg. Ja. Det kan man få.
Då kan man signa upp sig till. Ja, det finns också på den sidan.
Ja.
Grymt! Lycka till med ditt sparande.
Tack för alla frågor.
Ja, och så ser vi om vi kör ett fråga- och svaravsnitt eller om vi klämmer in 4 hinkar-avsnitten snart.
Ja.
Grymt. Tack så mycket. Ha en bra dag.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.